På sin 10-årskonsert så läste humorgruppen Kai upp ett citat från den här svenska tidningsjätten Dagens Nyheter, där det stod att Vasas flora och fauna, det vill säga det här indie-rockbandet från Vasa som har tagit Sverige med storm. Vasas flora och fauna får Österbotten att framstå som ett magiskt rike. Men också den rätt fåniga gruppen Kai har format bilden av landskapet. Och det här svider ju lite det där, konstaterar Kai-medlemmen Axel Åhman. För visst är det ju roligt att jobba med humor, men nu ska man ju vilja vara lite cool också. Har ni samma uppfattning att det är svårt att vara cool och rolig samtidigt? Basse Bergholm, du har ju bevakat musikbranschen.
Det är ganska svårt att vara cool och rolig. Det är nog ofta så att man får välja antingen eller, men på något vis så tänker jag att humorgruppen Kai ändå i den slags nostalgi som de på sätt och vis odlar med sin musik lyckas vara ganska coola. Alltså de gör det mossiga coolt, kan man kanske säga.
Vad tycker du, Silja?
Jag vet inte om det nödvändigtvis måste vara en motsättning mellan cool och humoristisk. Jag tänker på hela räckan av sådana här programvärdar i talkshow-sfären som ju lyckas vara både också. Jag ser nu inte en motsättning emellan det här alls. Jag tycker att cool kan man nog vara. Jag tycker Kai definitivt är coola.
Hej och välkomna till Kulturpodden. Idag ska vi alltså tala om humorgruppen Kai från Vörå som har vunnit en unikt bred popularitet över generationer och regioner med sin jättesympatiska blandning av så här musikalisk talang och komik som ofta anspelar på deras regionala tillhörighet och en sån här klockren igenkänningsfaktor. Vi ska prata lite om att vad är Kais hemlighet? Och vi är alltså Sebastian Bergholm, Silja Sandgren Fodstad och jag heter Lasse Garoff. Kais namn är enligt ABBA-modell, det vill säga det består av den första bokstaven i medlemmarnas förnamn. Kevin Holmström, Axel Åhman och Jakob Norrgård. Du, Basse, recenserar Kais spelning i Åbo i oktober där de uppträdde med låtar från sitt senaste album Karari Arbeit. Och de har ju turnerat i Svenskfinland under hösten och vintern sen dess. Och du, Silja, såg de också uppträda på Svenska teatern i Helsingfors här nyligen och var väldigt imponerad. Vill du beskriva lite showen?
Nej, jag måste ju börja med att beskriva på något sätt premissen för den. För de har alltså då turnerat runt och så skulle de ha ett par, tre framträdande på Svenska teatern. Och så gick ju biljetterna åt som smör. Så la man in en extra föreställning som sålde slut ögonblickligen. Och jag kan ju säga att redan den här kampen för att få biljetter var nästan ett skämt. Alltså det var lite sådär som att nu kommer det omtalade Robbie Williams-fallet här som nu är aktuellt inkommande höst. Så var liksom just det här att hur kan det vara så här svårt att få biljetter ens dit? Och sen när man anländer till teater, jag menar jag går ju ändå och jobbet svängnar ganska ofta på teater. Och Svenska teatern har en viss är omkring sig. Och jag hade på något sätt förväntat mig en viss sorts publik. Och när jag kom dit så insåg jag att här passade där beskrivningen. Alla var där in på det. För att publiken var verkligen, alltså alla. Både, jag menar, från alla åldersgrupper, alla arenor i samhället och så vidare. Alltså det var och en enorm så här förväntan inför. Så det var redan liksom la på något sätt den där ribban för det som skulle sen ske. Och sen måste jag säga att det jag var imponerad var faktiskt över det här själva genomförandet. Hur otroligt väl genomtänkt dramaturgiskt själva den här konsertdelen var. Hur väl de hade portionerat ut så att säga en slags enhet kring det här Karari Arbeit musiken som har då en egen på något sätt värld. Hur man kombinerar det med gamla låtar som är de där givna örhängarna som man vet att publiken vill höra. Och hur man varvar det med mellansnack. För det är också något som är väldigt befriande att kunna gå och lyssna på någonting där mellansnacken inte är så där att du ska hålla andan varje gång att hur pinsamt blir det här. Utan att det på riktigt leder vidare. Och sen liksom sådana här sketcher som kändes som väldigt organiska delar. Här finns ju en sån här sketch där man kunde sådär, som kulturarbetare sitta och fundera när Axel Åhman blir intervjuad på scenen under en litterär afton av en dam i kaftan som talar om den mustiga dialekten. Så då känner man sådär att okej, nu, det här är rätt underhållande faktiskt.
Ja, vad tyckte du, Basse? Du hade ju skrivit en jätteöverraskande djupsinnig recension, tyckte jag, av deras spelning.
Överraskande för att det var jag eller överraskande med tanke på vad Kai står för.
No, överraskande
det är också
med
en sak som
ja, tanke på musikjournalistik ja, liksom överlag.
Jo, nej, överraskande är säkert ett bra ord på det sättet, för att det där, ja, i Åbo var också alla där, och det där, de här sakerna som du, Silja, beskrev, det är samma show och samma eller liknande anrikt teaterhus. Det som jag själv slås av var hur spännande det är att så många människor lever så mycket med i en ganska enkel uppbyggnad, alltså att tre killar står och sjunger låtar, alltså de alla spelar inte ens, de spelar ibland någon av dem något stränginstrument och så vidare, men mycket kommer ju alltså som playback. Så att det spektakulära finns inte riktigt där, utan det som händer är något jätteenkelt. Så att allting hänger på en slags närvaro, och den närvaron var så omedelbar och fick med sig hela det där rummet på ett jätteskickligt sätt. Så det imponerar på mig. Och så funderar jag vad består då den här hemligheten i? Varför trollbinds man på något vis av det här? För att det är ju inte några sirener som sjunger, utan tvärtom, det är tre killar i mossiga kostymer, en färgskala som påminner om Finland på 70-talet.
Väldigt bruna foton.
Jättesnyggt, men också brunt och sådär komiskt nostalgiskt. Och det är ju på något vis svaret, att för att de har någonting att säga som handlar om oss alla, nämligen vi är dödliga och livet blir inte så hemskt mycket bättre när man växer upp. Det kommer krämpor, man blir skalligare och sådana grejer. Vännerna börjar bygga hus och har inte tid att gå på ens födelsedagsfest. Det är sorgliga grejer, och kanske det är egentligen ett enkelt svar, att vi har på något vis sådär förtryckt alla de här sorgliga impulserna och så tillåts vi att skratta åt dem.
Men jag tänkte också faktiskt, just när du säger det här, just att det inte är så spektakulärt det som händer, men det finns en enorm självsäkerhet och närvaro i det här. De kan stå rakt upp och ner mitt på scenen och du på riktigt tittar på dem. Och då tänker jag sådär, att när man lätt faller in i den här follan, att man tycker, ja, varifrån kom Kai, kom från liksom ingenstans och blev hur stora som helst, så inser man att de har ju jobbat fram det här under enormt lång tid. Det här är ett samarbete, en dynamik som är så inövad och så slipad och så, alltså inte på, i negativ bemärkelse slipad, att nu har de precis övat in för att det ska se ut som att de är en kropp, utan bara det att de har en inbördes sån här dynamik som fungerar. Och sen ska man ju säga också att musikmässigt, även om de har då den här 70-tals looken här så där inledningsvis, så det att de också har en mångskiftning när det gäller i hur de använder musiken och musikgenrer och hur de leker med de här olika uttryckarna, är ju någonting som också fyller den där scenen utan att det måste vara fyrverkerier.
Ja, helt som du säger, Silja, hemligheten är ju på något vis, de måste inte hålla på med massa annat bök, utan på något vis konsten eller det uttrycket, det är det som håller och det är det som är häftigt med det hela.
Mm. Ja, jag har ju själv aldrig sett dem alltså uppträda live, till min stora sorg, men gång på gång är det där en sak som jag har hört, är just det här att de är ett gäng som är jättebra på det de gör. Och att de är just så här musikaliskt skickliga, men det som tycker jag blir tydligt i så här videon från deras show eller när jag sitter med, att de är jättebra på att uppträda och underhålla på något vis. Och att, som jag har förstått det, så har de sina rötter på något vis i den här små orternas revytradition. Och att tydligen så att de börjar redan i tonåren och spela och starta det här Kai-bandet. Och sen har de, trots att de nu knappt har fyllt 30, då så har de hunnit hålla på i cirka 15 år.
Ja, och jag menar också det här, jag menar man tänker på revytraditionen och det här att spela för en publik som så att säga är färdigt invigd i det du ska kämpa kring. Det finns ju det elementet i all revyverksamhet på något sätt. Att de har kunnat flytta sig till det här att kunna stå inför en jättepublik eller kunna vara liksom i en ishall och få ändå den här, det så att säga lilla formatet att fylla det där utrymmet. Det kräver nog en jättespeciell talang att få det att fungera.
Mm. Ja, en erfarenhet med det där att arbeta med en publik och bygga den där kontakten.
Det som jag tänker att det är ganska intressant med Kai är att just att de spelar överallt i svensk Finland. Rötterna finns i Vörå och i revytraditionen där. Och säkert för dem, det skulle vara hur enkelt som helst att sätta upp någonting, spela i Österbotten. Och alla skulle skratta för att man på något vis känner igen själva revybeteende. Det, på något vis tänker jag att ofta funkar väl revy som revy för att man på något vis tycker om att skratta åt det som är nära och lokalt. Men i Kais fall så känns det väl lite som att det är ett exempel på finlandssvenska konstnärskap som på något vis lite grann ändå blir allas. Även om man inte kan dela språket och dialekten så finns det vissa sådana kvalitativa konstnärsgrupper, band, kanske teatergrupper också som blir något mer än en representant för det där lilla mindre eller geografiska sammanhang som det kommer från, utan det blir på något vis en angelägenhet eller en bild av någonting som vi alla är, eller som vi alla i alla fall vet att handlar om bilden av svensk Finland som vi alla måste förhålla oss till på något sätt. Så på något vis tänker jag kanske på den här spiken som lär ska ha introducerat Bob Dylan på vad det Woodstock eller någon av de här festivalerna på 60-talet med He's Yours. Mm-hmm. Att på något vis kanske liksom Kai motvilligt eller med vilje är vår allas på något sätt nu för tiden.
Ja, så tänker jag också att där finns ju en slags dramaturgisk båge också i deras utveckling som grupp i det här. Att det har varit charmigt och gulligt med de här tonårskillarna som kommer in och har så mycket positiv energi och leker med språket och så vidare till att de har kunnat ta det till nästa nivå. Att så att säga bli vuxna inom ramen för det konstvärv de utövar och kunna ta just det där ytterligare steget. Att du också kan få in den här mer melankoliska dimensionen inne på något sätt och insikten att man blir äldre och faller utanför. Man måste anpassa sig till en ny roll helt enkelt.
Mm. Jo, Axel Åhman som har skrivit den här romanen Eldsjäl som handlar om en kille som är just så här eldsjäl i en sån här liten förening som år efter år sätter upp en revy på en liten ort i Österbotten och hur han laddar den här grejen med ett sånt patos för att det är på något vis det som hela hans liv bygger kring. Om han tappar den här saken så då är han ingen mera. Och det märks på något vis i den här boken att just den där revyföreningsmiljön är en sån där, ja det är just en sån här miljö som Åhman känner in i allra, allra minsta detalj. Men det är roligt det där som du säger, Silja, att det finns en utveckling här. Och att det, jag tänker på det här att en sak som utmärker Kai är också att de är hemskt skickliga på att producera. Och då menar jag att de är jättebra på att de har gjort ganska bra sådana här musikvideon till många av sina låtar som har gjort dem. Där den där, på något vis, det där visuella jättemycket förstärker den där humorn. Eller på något vis, som funkar jättebra. Och dels också det att, när jag nu har sett till exempel den här deras 10-årskonsert som finns på arenan. Så hela den där konserten är uppbyggd som en parodi på Melodifestivalen. Och det märks att de vet precis hur allting ska se ut. Och de där skämterna blir väldigt tydliga. Därför att också jag som aldrig har följt med det här särskilt mycket så kan genast ha den där samma igenkänningsfaktorn.
Ja, det där är en bra observation för att må det handla om att de känner in Melodifestivalen eller vet hur estetiken kring en trap-låt eller någon slags hiphop-låt ser ut så eller när de på något vis spelar in vad det innebär att åldras som man eller så här människobilder. Så det känns som att det är en gedigen research bakom både form och innehåll. Och sen brukar de ofta kombinera det så att man får det lilla oväntade. Att man till exempel, en låt är, när de till någon sån här hiphop eller trap-låt sjunger någon sån här otrolig fån historia om att komma hem och maten har kallna. eller det här matbudet kommer med mat som har kallna. Och det här passar inte alls ihop med form. Innehållet passar inte alls ihop med formen och där uppstår någonting komiskt. Och de är jätteskickliga på det här. Och sen vill jag förstås flika in att Bob Dylan inte spelar på Woodstock. Men utan
det var en detalj.
Refererar till fel festival, men man måste ju så där rätta till det som någon slags musikbevakare. Men över till Kai, inte Bob Dylan nu.
Men det är ju också något genialiskt. Jag tänker på det när man ofta talar om i alla konstnärliga sammanhang att gör det lokala. Gör det så lokalt som möjligt så blir det allmängiltigt. Och det är ju det de lyckas med. Att ta det där lilla minsta, att de är alltid förankrade där i den där egna hembygden, den där egna platsen. Men det öppnar sig för världen utanför. Jag tänker att de har ju varit genialiska i det där också att just leka med internationella uttryck som jag menar den största hitten YOLO. Att det är ju genialiskt att göra det på det sätt som de har gjort. Eller att de gör patutana kakuna och så gör de videorna så att det ser ut som det skulle vara ett boyband från Asien som gör det.
Ja, de är ju på det sättet både med ena foten då i det här lokalsamhället och sen det andra i någon slags verklig samtid. Alltså har en superkoll på vad som händer just nu. Och det där är väl ganska ovanligt på något vis att på ett så effektivt sätt kombinera de där två sakerna. För att jag tänker kanske, ofta finns det, om man nu, du nämnde indiebandet Vasas flora och fauna här i början, men också kanske Månskensbonden eller många av de här finlandssvenska banderna som på något vis berättar österbottniska historier eller om livet där. Okay, det handlar ju också om idag eller en blick, en samtida blick på någonting som har varit. Men Kaj är inte, tycker jag, lika nostalgiska. Eller de är bara nostalgiska till formen på något vis. Och det som de gör är oerhört, tycker jag, vad ska man säga, svårt att hitta ordet, men modernt eller angeläget just för att leva i en tid där man känner igen alla de här konstiga intrycken, lever i en hypersnabb datoriserad värld, men sen också på något vis har sina minnen eller sina rötter, eller känner igen det som man kommer ifrån. Och brytningspunkten av de här sakerna, den finns där någonstans i Kajs konst. Jag vet inte. Det blir ju alltid ganska tråkigt att analysera humor.
Ja, men det är liksom,
kan göra det. Men
det är ju någonting också i det där, att de är så totalt anti-pretto. Alltså att det är inte pretentiöst. Och samtidigt så tycker jag just också den här språkliga aspekten av det, att kunna på riktigt klä av språket och komma åt vad ett begrepp eller någonting betyder. Vad det står för. Och i en vidare bemärkelse än bara det där språkliga som gör att det blir fascinerande. Och jag tänker också, jag menar just på det här man talar om att vara i ett här och ett nu och ha det där. Jag tyckte, jag älskar den här tech support till mamma och papp, som också är en sån här låt som innehåller alltså så allmän mänskliga element, och så gör man det ändå till en slags komisk blandning som ändå har den där sorgen någonstans i botten. Jag vet inte, det är faktiskt, det är svårt att sätta fingret på vad det är som
handlar om. Alltså en låt som handlar om ens föräldrar som blir äldre och så ringer de till en och vill ha hjälp med att installera printrar och uppdatera grejer på datorn. Det är ju ett jättebra tema och jätteenkelt att känna igen sig, och på något vis också enkelt att förstå att dit är man själv också på väg. I något skede kommer man att vara den som ringer till någon yngre släkting eller barn eller vän och behöver den där supporten, för att det är så svårt att hänga med i dagens tempo. Och här någonstans kommer väl en annan grej som är en slags, tror jag, hemlighet i att folk tycker så mycket om Kaj in. Alltså att det är en värld som inte är så himla giftig att vistas i. Man stiger in i teatern och de här mossiga bruna färgerna och gamla kostymer och fula frisyrer. Och det är på något vis vänligt och snällt och inte så där onheimlig, om man det där använder något sån här freudskt begrepp för det där kusliga, okända i det bekanta, utan allt här är vänligt och inte hotfullt alls.
Ja, den där regionala identiteten är ju jätteviktig, den där musiken, och det som jag tycker att är cool med det där när de använder den där dialekten så effektivt i sin musik, just det där att det blir roligt för att man inte skrattar åt något sådana här konstiga uttryck eller något sådant, utan mer för att den på något vis signalerar en sån här livshållning som förmedlas jätteeffektivt, och det är jättesådär idiomatiskt och slagkraftigt, de där fraserna.
Nu när du säger det här så slår det mig alltså att jag tänker att det funkar kanske lite på samma sätt som när Baz Luhrmann gjorde Moulin Rouge-filmen, som är så over the top. Det finns ingenting som är liksom realistiskt i den. Men just för att alla gör det på riktigt och det där uttrycksformen är ett med det man försöker säga, så köper man det fullständigt. För här är det just att jag tycker att dialekten blir liksom inte en sån här, det är inte en pikant krydda som man lägger till, utan det är liksom det språket som man framför sitt budskap på.
Ja, det är ju inte heller komiskt det där språket, utan med hjälp av språket lyckas man visa på, vad ska man nu säga, tillvarons komiska sidor på något vis, eller människors ibland. Så där, hur det kan se ut när människor måste göra vissa saker, alltså, utan att skratta åt dem. Men att ibland är ju vår tillvaro komisk, för att man märker att det man håller på med är så absurt. Och jag tycker att ibland är vissa människor otroligt bra på att visa det komiska just genom att, okej, förstås det är Kais språk, så att dialekt är på sätt och vis ett felbegrepp, så att det är fullständigt naturligt. Men jag tänkte bara sådär, jag påmindes bara om den här Kokkola-språksöversättningen av Asterix Reiso yvi Atlanten som gavs ut här i höstas. Så där blir språket också jätteeffektivt och roligt också, att man får syn på hur fina begrepp man har när det sätts lite i ett annat sammanhang, när det plötsligt är Asterix och Obelix som talar om bautastenar och vikingar och det ena och det andra på Kokkola-språk eller grundspråk. Och det säger något spännande om språk också, tycker jag. Mm. Och vad man kan göra med det och hur det på något vis alltid är jättekontextburet, handlar om egentligen vårt gemensamma liv eller bär med sig allt det där. Och så ser man någonting om sig själv i andra också genom att till exempel sätta det i Asterix och Obelix munnar. Något sånt.
Jag tänker också, det är ju det som är en stor skillnad, att ofta om du använder dialekten som det komiska elementet i någon form av föreställning, så är det ofta någonting du klistrar på en viss sorts karaktär. Mm. Och att då blir det så tydligt, ja, det här att det så att säga är ett attribut som ska väcka en viss sorts känslor, att det är en helt annan sak när du har det som en organisk del av den du är.
Mm, gör det på något vis, placerar de här karaktärerna i ett sammanhang, eller i sitt eget sammanhang, och de är ändå roliga. Det behöver inte vara den där kusinen från landet, sån här lyteskomik som det handlar om.
Nej.
Och så finns det förstås flera andra teman som är jättetacksamma, som de ofta återkommer till, bland annat det här med maskulinitet. Axel Åhman har till exempel i sin novellsamling Klein skrivit mycket om det här, liksom, att hur det som tanig kille att passa in i en sån här väldigt macho omgivning. Men så finns det också en klassaspekt i deras humor som kanske inte uppmärksammas ändå lika mycket.
Nej, då det är kanske också något som kommer in när det gäller liksom det där mötet mellan glesbygd och större orter och just den här förankringen i var man är och att sjunga om det som man har en koppling till. Jag tänkte den här klassaspekten också något som vävs in också i den här tv-seriesatsningen Nuhaln, där två av Kais medlemmar är inblandade, där det också ingår som ett element. Men det är klart att det ger det också en dynamik.
En sån här arbetsplatshumor som utspelar sig på ett företag som tillverkar minkburar för pälsfarmer. Men det där, och så förstår jag där i din recension där för den här av Karar i arbete, så finns det då någon kulturredaktör som är lite fin i kanten som talar om en Schopenhauers kropp, och du bara så kände dig väldigt träffad av det här.
Jag kände mig träffad, ja, det var jättekul att på något vis de hade en sån här sketch just där man raljerar först lite över den här borgerliga kulturtanten som kanske kändes som en lite enkel lösning. Alltså, nu har vi ju hyllat Kai ganska mycket och man måste ju säga att vissa saker är bättre än andra, men skalan är ändå att allting är bra. Men man känner ju igen vissa grejer som det kämpas med typ i varje generations humorgrupp, och det är väl kanske då den här kulturtanten, och det kan väl kännas att det är lite orättvist, men sen kan göra det så där jättesnällt och roligt och finurligt ändå, så det blev inte att harma. Men ja, den här Schopenhauerska kroppen, så där kommer Kevin Holmlund in som någon slags sån här dansare, en dansande tran. Han kommer så här trippande med det där händerna utspridda, och det här är då en uppsättning som har varit på Venedig Biennalen och något festspel i Berlin.
Det här låter skitroligt.
Jag insåg där när jag... Ja, alltså det är jättekul. Och jag insåg där när det här begreppet Schopenhauers kropp droppades att jag nog säkert är den kulturjournalist som oftast tar Schopenhauer i min mun i svensk Finland och har snackat om honom under årens lopp ut och in. Så det var ju lite så där roligt att få kämmas så där lite samtidigt. Faktiskt inför den här podden så hade jag förstås också tänkt namedroppa Schopenhauer som definierar humor till exempel som spänningspunkten mellan att man har ett begrepp som till exempel en hund och en föreställning om vad en hund är. Och så ser man en hund som inte motsvarar ens bild av hunden. Och någonstans i den här liksom spänningen uppstår det roliga. Så att, nu vet vi det om Schopenhauer. Men det där, men ja, det är på något vis också kul tycker jag nog med Venedig biennaler och festspel i Berlin. För det är ju nog sådana tillställningar som vi kulturredaktörer gärna berättar om. Och om det vill se riktigt väl åka på. Och kanske svårigheter på något vis alltid att förmedla varför de här grejerna är viktiga. Men de är ju det. För att mycket av den konst och så vidare som landar i svensk Finland har ändå någon slags rötta där eller liksom läggs fram i Berlin eller Venedig och så här. Så att det där, på något vis finns det väl ett sådant snällt kommunicerande element också mellan motsättningar som finns med på något vis i det offentliga samtalet i svensk Finland. Någon sån här, vad ska man säga, någon slags där förmedlarroll har väl Kai också, eller de är någon slags portal mellan så där lite annars oförenliga sidor av svensk Finland.
Men jag måste säga ännu, så jag håller helt med dig också att av den här klischén med kulturtanten och så här är väldigt tydlig och lätt att ta i. Jag har ju lätt att tala om det för att jag kan ju identifiera mig med vilken del jag ingår i där. Men det finns någonting också i själva den här dynamiken just i det här att tala över den som man intervjuar och att tillskriva i det där sammanhanget någonting som den andra förtvivlat försöker protestera mot. Och mycket riktigt, alltså sen när jag kolla på recensioner efter att Halln-serien hade haft premiär, så mycket riktigt kan du liksom bonga de där uttryckerna som man känner. Det är det mustiga språket, den mustiga dialektala svaren och sånt här. Det är de där begreppen som används om det som skildrar den här verkligheten. Så att det finns alltid ett korn av någon slags sanning i det. Men jag håller med dig bara att här är ju just den där förmedlarrollen kanske och just det här snälla, för att jag gjorde just sån här bland mina bekanta också sån här koll snabbt att vad är liksom grejen med Kai? Varför tycker man om Kai? Jag tror att den gemensam nämnare som folk har är just det här att det är snällt. Och jag tänkte sen att det var roligt när man börjar googla så inser man att det har varit så att en röd tråd i det här att under alla år som det har varit populära så försöker man hitta att finns det någon som har sagt någon gång något kritiskt om Kai? Det är liksom utmaningen att hitta någon som inte skulle tycka att det här är kiva eller bra eller ska puffas och så här. Och då funderar man ju att vad är det? Och då funderar jag ju också att det är hemskt svårt att vara på det sättet snäll och trevlig och ändå på något sätt få ett genomslag. Mm. Att de allra flesta i humorbranschen speciellt satsar ju på att liksom ha den där, det ska vara udd och man ska våga och man ska sticka ut. Och det, allt det här är liksom ett självändamål.
Verkligen, och så där, som ett barn av 90-talet så var ju ironin jätte stark i humorn då, kanske sättet också att umgås bland människor, och det är ju ett, man sätter ju sig över andra eller förlöjligar kanske andra människor genom hård ironi. Sen om man tittar på en sån här politisk humor som är ganska populär i Sverige, USA och så vidare, så raljerar man jätte hårt med säg Donald Trump eller hans anhängare och förlöjliga stora delar av en befolkning. Och det där är kanske inte så jättekonstruktivt trots allt. Det är ju jättekul förstås om man är med på det tåget som på något vis uttrycker det här ironin eller sarkasmen eller förlöjliga. Men kanske inte om man är objektet för det hela. Och där tycker jag nog att just Kais snällhet är en dygd som förtjänar att lyftas upp lite mer, att man faktiskt kan vara rolig på ett sätt som inkluderar ganska många olika samhällssegment. Sen är det ju också det med samhällssegment att många kanske som bor i städer eller talar någon slags högsvenska så har sina rötter i olika slags byar omkring i svensk Finland, och det där steget i dialekten eller språket är inte så långt. Det kanske inte ens en eget språk, men det finns där. Till exempel min farsa var från Kokkola, och jag har hört Kokkola-dialekten hela mitt liv och sen också gift in mig i det och fått det tillbaks på något vis, men det där, jag kan inte tala det tillräckligt bra för att täckas, men det är inte så främmande.
Jag är ju helt samma, alltså min mamma är också från Kokkola-trakten och jag har varit mycket där som barn, och jag menar, jag vet att för henne hade det varit hemskt viktigt att jag på riktigt också som barn, att jag skulle inte vara den där Helsingfors klickan som kommer dit och tycker att alla pratar konstigt, utan det var liksom lika självklart som att lära sig finska var att jag skulle kunna dialekt så att jag förstår att det inte ska vara någonting som jag kommer att betrakta utifrån. Och jag har helt samma, alltså jag kan helt bra både förstå och säga saker på dialekt, men det faller mig inte in att börja tala dialekt med någon som talar dialekt, för då känns det som att jag försöker lisma in mig, om ni förstår hur jag menar. Det är liksom inte mitt språk. Jag måste tala mitt språk för att jag ska vara naturlig och trovärdig i det jag gör. Men jag har inget problem med att någon annan talar den dialekt. Att där är, det är helt klart en rikedom att ta till.
Mm. Nå, men som ett tecken på hur bra eller hur Kais popularitet har vuxit, så ska de ju nu alltså delta i den riktigt, riktiga Melodifestivalen. Och deras bidrag har ju inte nu släppts, så hela, det känns som att hela Svenskfinland sitter som på nålar och väntar på det här. Hur tror ni att det kommer att gå?
Det är nog jättesvårt att spekulera. Jag är ju lite sådär Mello-impregnerad av att ha tonårsbarn i en sån ålder där man har följt med Mello under alla år. Det måste jag göra som en liten hänvisning när man ofta talar nu till exempel om den här Halm-tv-serien som en slags version av The Office. Vilket ju helt klart finns där i bakgrunden. Men också en väldigt tydlig koppling kan jag se till den svenska humorduon Leif och Billy. Och Leif och Billy har varit som sån här mellannummer på Mello för något år sedan. Så att det finns liksom som inbyggt, och de har ju nästan varje år när det gäller de här musikframträdande så ska det finnas något sånt här humoristiskt inslag eller någonting som sticker av mot den här i övriga glitterparaden som finns där med en viss sorts musik. Jag tycker det är jättesvårt, alltså jag får säga när jag sitter titeln på låten och den här bastureferensen så kan jag känna sådär som att okej, att det blir liksom den här tydliga Finlandsbilden i en humoristisk tappning då.
Och bara, vi se. Bara för klarhet, vad är bastureferensen?
Ja, no, men alltså när det är bara bastu, om låten heter det, så blir det liksom en... Där kan man ju sen fråga sig att vad blir det roliga och vilken bild är det man förmedlar. Men jag tror ju nog att deras vänlighet kommer att synas även där.
Jag tänker på om de skulle överraska liksom utföra något sådant brutalt våldsamt sådär knivdår i bastun och verkligen sådär maxa alla stereotypier, sådär superknivslåss. Det skulle vara radikalt, men deras snällhet kanske nog lägger lite band på de våldsimpulserna. Jag är nog lite sådär bekymrad över upplägget, men hoppas att Kai brukar göra det som de är bra på, att ta en liten egen twist på då, det här bastu-finlandskapet, för att som upplägg så låter det inte så det är jätteäggande. Sen tänkte jag för mig själv att det skulle vara kul om Kai skulle vara med i det här Oden musikin kilpailu, alltså det var här i Finland som en finlandssvensk humorgrupp. Det skulle vara mer radikalt, tänker jag, så här nu i stunden.
Alltså det som ju förstås också är en dimension i det hela, att man ska inte glömma så där som jag vet själv som har studerat i Sverige, att för dem att uppmärksamgöra de här dialektala tonfallen och sånt här kanske inte faller sig lika naturligt som det gör för oss här. Så jag håller helt med att det här med Oden musikin kilpailu skulle kanske ha varit mer radikalt. Att det här kommer att låta som att ännu en version av Mumin svenska, kan man tänka sig.
Det som ändå blir spännande att se i Mello, just för att humor och lite sån här sketch-tradition alltid finns där mellan varven, att se hur humorn i musiken funkar, för att den brukar inte, jag är inte någon stort Mello-fan, men att jag i alla fall snappar upp att alltid om det är någon slags humorgrupp så då faller den direkt ur. Den tar sig inte igenom den där Mello-kvaliteten, alltså det är den estetik som på något vis premieras i Melodifestivalen. Så det där kommer väl att vara ett intressant förstoringsglas för att kolla in lite noggrannare hur bra just humormusik, eller om humormusik är bra musik, om man på något vis räknar bort de här komiska poängerna. Det tycker jag anknyter lite till en fråga som jag har funderat på jättemycket själv, att när hör man på rolig musik? I vilka sammanhang hör man på det? Melodifestivalen kanske skulle kunna funka så, men att till exempel sitta hemma, dricka ett glas vin och höra på Palle och Ville eller Kai så där ensam. Så det känns som en jättelångsökt tanke för min del. Jag kan ha fel och det finns säkert många som kanske säger emot mig. Men frågan om vilken plats rolig musik eller komik överhuvudtaget har för oss människor är ganska gärna. En gång gick jag ensam på en Jim Carrey-film och så tittade jag omkring mig och där satt några ensamma typer också. Så funderade jag på att är det vi ensamma människor som går på de här filmerna för sig själv och hoppas att få lite, bli lite roade i sin tillvaro. Att det var jättesådär märkligt, eller tänker man på sig själv som en humorgillare. Jag rabblar upp saker egentligen för att komma till en sån här enkel poäng att humor och att roas är någonting som man gör tillsammans tycker jag. Och därför funkar det så bra på teatern Kai och det funkar att lyssna säkert på Kai när man har någon slags sån här förfest med gänge eller någonting åt det här hållet där man gläds tillsammans, man delar förståelsen över det roliga. Men humor som ett sån här isolerat existentiellt val, där man är ensam med den där humor. Så jag har svårare att relatera till det, men det kanske bara jag.
Det var fina ordet att avsluta med det här. Och innan vi slutar så kan jag ännu tipsa om en del Kai-grejer som man kan se på Yle Arenan. Till exempel då Kais 10-års jubileumskonsert, Kai 10. Och så finns det en nästan unplugged-konsert där man kan höra dem prata lite om sig själva och sin bakgrund i bland annat skolkören där det kommer en fin one-liner från Axel Åhman där han konstaterar att vi höjde volymen men sänkte kvaliteten. Och så en genomsympatisk julkalender från 2014. Tack för oss i Kulturpodden för den här gången.